Guds frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme här. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill dela med mig utav tankar jag har i mitt hjärta. Förra veckan så talade jag om det här med att vi som kristna måste våga stå upp för sanningens ord. Och det måste vi göra på alla områden i livet. Och jag vill idag ta upp en sida som jag nämnde lite utav förra veckan. Och det handlar om feminismen i Bibelns ljus. Det är ju så lätt att vi kommer in i de tankar som finns i världen och omgivningen av oss. Och så ser vi inte att vi kommer på sidan om vad Gud har tänkt och vad Guds ord säger. Ska vi följa nutidens händer och tankar eller ska vi följa Guds ord och Guds tanke? Vad är det som styr oss i vårt handlande och vårt levnadssätt? Jag vill ta upp lite av det idag och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För jag upplever att denna feminism ger sig ut för att vara god men den lurar så många människor. Och den befäster istället det som den säger sig försöka bekämpa. Vi ska se i Guds ord. Vi vet ju vad det står där från första Moseboken. I första kapitlets 27:e vers så säger ju Guds ord så här. Att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och i andra kapitlet så står det så här. Att i 15:e versen så tog nu Herren Gud mannen och satt. Det är honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den. Och Herren Gud bjöd mannen och sa, av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta. Ty när du äter därav ska du döden dö. Och så säger han i vers 18, och Herren Gud sa det är icke gott att mannen är alena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves. Och i 24:e versen så står det så där. För den skull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och det skulle vara ett kött. Det skriver, sägs i Guds ord i det allra första kapitlen här. Gud har alltså instiftat församlingen, men han har också instiftat familjen. Det är de två ting som Gud har instiftat, som Gud har förordnat. Och jag vill läsa lite ur en bok som jag skrev för några år sedan. Jag vill lite plock ur den boken skulle jag vilja citera idag. Jag skrev den boken för jag kände en sån nöd, för jag ser ju att människor och särskilt unga idag är så påverkade av tiden och tidens trender och tankar. Så att man inte är medveten om att det blir fel. Jag tror att det är goda tankar, det ger sig ut för att vara det. Men i själva verket så blir människan så oerhört bedragen. Precis som Eva blev bedragen av ormen. Det allra första syndafallet så bedrog ju ormen Eva. Och nu bedrar han människorna genom fagra ord, genom ord som ifrågasätter vad Gud har sagt. Och så på det viset så får han människan att tänka idag också, skulle väl Gud ha sagt, precis som han sa till Eva. Den här boken heter En stor hemlighet som jag skrev för några år sedan och den har mycket brister och är inte alls på något sätt fullkomlig. Men det var ett uttryck för den nöd jag kände när jag såg på utvecklingen och att många är så påverkade av tidens trender och tankar istället för att förstå vad Gud vill. Och jag ska läsa lite ur den. På sidan 21 så står det så här, att människorna må ha aldrig så goda intentioner, men hämtar man sina tankar ifrån fel källor blir slutresultatet ändå inte gott. Var vill vi få vår kunskap ifrån? Guds ord säger att i honom, alltså Jesus, finns kunskapens och visdomens alla skatter fördolda. Jesus är ordet, och vi kan bara hämta denna kunskap i Guds eget ord. Allt utanför är tankebyggnader som vi ska bryta ner. De tankar av visdom som finns i Guds ord är alltså fördolda. Det vill säga att vi måste söka dem aktivt. Vi måste vända oss till källan själv för att finna svar på hur det ligger till. Vad vill Gud? Hur vill han att vi ska förhålla oss i olika frågor? Hur hade han tänkt? Vad är hemligheterna till ett lyckligt förhållande till honom själv? Och vad är hemligheterna till ett lyckligt förhållande mellan man och kvinna? Till ett harmoniskt familjeliv och till lyckliga harmoniska barn? Hur ser ett riktigt församlingsliv ut? Och allt detta hänger ihop och vi kan finna svaren i Guds eget ord. Och så tar jag olika kapitel som handlar om familjen och barnen, och så jag ska citera där också ur ett kapitel på sidan 25. Där står det så här: jämlikhetstanken som skulle göra kvinnorna fria och lyckliga har gjort att de har blivit ännu mer stressade och betungade än förr. Att vara sant jämlik är inte att på alla sätt vara lika varandra, för det är vi ju inte. Nej, det är att fungera i den roll Gud har tänkt för var och en. Att sköta ett hem, att uppfostra och sköta sina barn, ses idag som en kvinnofälla. Det har skapats en bild i vårt samhälle av att det skulle vara något dåligt, inskränkt och gammaldags att ta hand om sina egna barn och fostra dem i hemmet. I själva verket har man inte skapat den bilden av omsorg om vare sig männen, kvinnorna eller barnen. Det är pengarna som styr. Staten vill ha in skattepengar till sina finanser. Man hävdar då att kvinnan blir lurad på pensionspoäng och får det sämre i framtiden. Nej, sök Guds rike och hans rättfärdighet först, så ska allt detta andra tillfalla er, sa Jesus. Våga sätta tro till det. Jesus håller sina löften. Det är en stor och fin uppgift att sköta barn och hem, och det är svårt att fullgöra om båda föräldrarna ska arbeta utanför hemmet lika mycket. Staten går in och belönar de som är lydiga och delar lika på föräldradagarna. Någon skillnad på män och kvinnor erkänns inte. Den kvinna som bejakar sin inre känsla av att hon har ett modersansvar och vill ta största delen av dessa föräldradagar anklagas för att vara självisk gentemot sin man. Mannen kan känna sig påtvingad att gå in i en modersroll för att vara en modern pappa. Nej, detta är så fel. Föräldrarna måste naturligt få växa in i sina roller som mamma och pappa utan att någon stat eller allmän opinion har med den saken att göra. Det är inte frågan om politisk agitation som det kan se ut att vara. Jag vill bara peka på hur snett allting har blivit och hur denna tidsålders Gud förblindar och trälbinder människor till att leva på ett människofientligt vis. Familjen som institution från Gud blir därmed underminerad och får svårt att fungera i harmoni. Barnen som växer upp blir skadade i sina själar och de får svårt att finna vägen till en god gudsrelation. Den som är kristen bör gå till Guds ord och finna harmonin. Att bli far och mor är något av det finaste man kan få uppleva här på jorden. Ursäkta mig. Att finna bibelord som direkt talar om moders- och fadersrollerna är inte helt lätt. Men att en mors uppgift är väldigt viktig kan man förstå när man läser om kungarna i kungaböckerna. Många av dem presenteras och så står det angivet vem som var deras mor. I ordspråksboken ser vi på flera ställen att man inte ska förakta sin moders undervisning. I ordspråksboken nämns också en faders tuktan och en faders bud. Detta är mycket dyrbart för den som har gudfruktiga föräldrar. Timoteus hade en troende mor och en troende mormor, och man förstår att dessa betytt mycket för den tro som bodde i Timoteus hjärta. I Thessalonikerbrevet, 2:7 talas om en moders mildhet och hur hon omhuldar sina späda barn. Och i 11 om hur en far förmanar och uppmuntrar sina barn. Vi kan också se hur Hannas bön och bönesvar ger hela Israels folk en ny chans att höra Guds ord. Detta läser vi om i de första kapitlen i 1 Samuelsboken. Hannas beslut att avskilja sin son för Guds räkning betydde att Israels folk fick en ny domare och profet. Och där ser vi en underbar förebild till vad en förälders uppdrag består i. Hanna förde sin son in i Herrens hus. Och det är just vad en förälder ska göra. Att föra sina barn in i Herrens hus betyder att deras naturliga och dagliga plats ska vara i församlingen. Där de får lära sig om Jesus och hans ord och vilja. Församlingens plats i livet handlar inte om ett religiöst beteende och att en gång i veckan gå till kyrkan. Nej, det är hela livet det gäller, vardag som söndag. Och det förutsätter naturligtvis att föräldrarnas egna liv är ett liv i församlingen, och de ska kunna förmedla denna tillhörighet till sina barn. Var och en får rannsaka sig själv. Vem får min tid och vem får min arbetsinsats och vem får mina krafter? Ja, och sen så vill jag visa också på en sida till av det här. Det är underordnandets princip. Och där ska jag läsa från sidan 38. När det gäller familjen står det: tecknar Guds ord en ordning som idag är sedd som gammaldags och patriarkalisk. Men låt oss se vad ordet egentligen säger. Så här står det: ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, så som Kristus är församlingens huvud. Han som också är denna sin kropps frälsare. Ja, så som församlingen i allt underordnar sig Kristus, så skall och hustrorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynkla och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhuldar man det, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar av hans kropp. För den skull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det du ska vara ett kött. Den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på församlingen. Dock gäller också mer att var och en ska älska sin hustru så som sig själv. Men hustrun och sin sida ska visa sin man vördnad. Så här står det i Efesbrevet 5 från 22:33 till 33:33. Det här bibelstället tecknar för oss vad Guds oerhörda tanke är. Ett äktenskap där mannen är sådan som Gud har tänkt och kvinnan är trygg i mannens omsorger. Det blir en underbar bild på Jesu förhållande till sin församling. Att underordna sig sin man är ju att underordna sig Herren, eftersom det står den uppmaningen i Guds ord. När jag läser detta så får jag i mitt inre en bild av en jord som sluter sig samman till skydd mot rovdjuren. Innerst finner vi barnen, det som behöver mest skydd. Därefter kvinnorna som omkring sig behöver männens skydd och ansvarstagande. Och utanför dem alla omsluter oss Kristus som var och en ska underordna sig. Och Kristus själv underordnar sig sin fader, och så har Gud ordnat det för allas bästa. I våra dagar så är det mest kvinnans underordnande i förhållandet som uppmärksammas och ifrågasätts av de flesta. Och det kanske inte är så märkligt i den anda av feminism som genomsyrar väldigt mycket i hur vi tror att man ska leva. Tankarna går i traditionella banor och fastnar vid dessa ord och man tror att den underordnade kvinnan är undertryckt, utnyttjad och kuvad. Att underordna sig sin man, det betyder inte att kvinnan ska ägna sig åt vård av frisk man i hemmet, som någon har uttryckt den traditionella bilden. Man måste också se i det här bibelordet mannens plikt att omhulda och ge sig ut för sin hustru. Inför Gud är det äkta paret en enhet. Det är ett. I praktiken eller i verkligheten sker en process där de blir ett allt eftersom denna harmoniska enhet dem emellan växer fram. Det handlar om att mannen håller sig till sin hustru och kvinnan visar sin man vördnad. Det växer fram något gudomligt fint dem emellan som liknar församlingens förhållande till Kristus. Att kvinnan ska underordna sig sin man beror på, som jag nämnt tidigare i den här boken, att kvinnan och mannen i viss mån har olika utrustning. Och kvinnan har en något större risk att bli bedragen av fienden till att avvika från Guds ord. Kvinnan är känsligare för andlig påverkan och tenderar att förhålla sig till sådan påverkan mer på ett emotionellt sätt än att pröva det inför ordet. Detta kan bli förödande eftersom fienden förskapar sig till en ljusets ängel. Allt behöver vara förankrat i Guds fasta ord. Mannens uppgift är att vaka över ordningen i sitt hus och att med hjälp av Guds ande vara en präst som förmedlar Guds ord i hemmet. Det är han som ska vara den som har sista ordet i frågor och beslut. Men då har han också ett större ansvar. Det blir så lätt att han i nutidens feministiska strömningar stiger tillbaka och som Adam gjorde gömmer sig bakom sin kvinna. Den kvinna som underordnar sig sin man och även bröna i församlingen kommer att finna en välsignelse i det. Hon kommer att vinna respekt och aktning i den andliga världen och få rika tillfällen att tjäna Gud i en tjänst för församlingen som passar henne och hennes gåvor på ett underbart sätt. Hon behöver inte kopiera männens funktion utan får vara den Gud skapat henne till. Det blir som i lustgården en underbar harmoni av varje blommas speciella doft och skönhet. Och detta är bilden av en andlig verklighet i Guds församling. Det är väldigt viktigt att inte låta sig besmittas av nutidens feminism. Vi tänker så lätt lika som världens barn när det gäller att vara jämlika. Vad är det egentligen? Är det att varannan gång stå där framme och vara mötesledare eller predika i församlingen? Är det säkert att det var så Gud tänkte? Jag skulle vilja att var och en verkligen djupstuderade detta i Nya testamentets undervisning. Ska vi i församlingen kvotera så att vi får lika många kvinnor som män i församlingsledningen eller i ämbetena? Har inte varje lem i kroppen olika uppgifter? Jag kan för min del inte tro att Paulus i sin undervisning skulle vara kvinnofientlig när han skriver om män och kvinnor. Och inte heller Petrus är fel ute i sina brev. Läs noga och förutsättningslöst och tro på Guds ord som är vår auktoritet även på det här området. Kvinnan är ju skapad till att vara en hjälp. Den är skapad att vara huvud över henne. Och detta gäller också på nytestamentlig mark. Är det jämlikhet att ta lika stort ansvar för försörjningen i familjen? Är det jämlikhet att där hemma dela 50-50 på blöjbyterna och nattvak eller matning av de små? Är det att ta varannan disk, tvätt eller dammsugning? Ska mannen och kvinnan varannan gång byta däck på bilen eller reparera ting som gått sönder? Nej, sådana tankegångar blir så låga och barnsliga. Utan här måste vi mogna och växa upp så att vi kan se att det gäller att göra det som faller sig bäst för var och en i var särskild situation. Var och en bör i kärlek göra sitt bästa för den andre, att vara till hjälp och se det som en glädje att dela sin tillvaro med sin äkta man eller hustru. Man måste också ta hänsyn till varandras egenheter och inte i någon bemärkelse förakta eller sätta sig över den andra. Särskilt kvinnan måste tänka på att låta sin man vara herre i sitt hus och underordna sig. Hunsa inte din man. Uppträd inte hånfullt eller överlägset mot honom. Nej, visa honom vördnad enligt Guds ord. Det är mot Gud du sätter dig upp om du inte underordnar dig, därför att han har gett mannen uppgiften att vara huvud över dig. Gör du som du ska kan mannen vara en man till fullo efter Guds tanke och behöver inte reduceras till en androgyn varelse som famlar efter hur han egentligen ska vara, vilket vi ser så ofta, särskilt i de kristna församlingarna idag. Då blir det en ordning som Gud kan välsigna. När det gäller församlingen så har också mannen och kvinnan olika uppgifter. Männen är de som får de ämbeten vi läser om i första Korinthierbrevet 12 och 28. De blir satta av Gud till att vara apostlar och profeter och evangelister och herdar och lärare. Det är dessa som tillsammans är församlingens föreståndare. Det är viktigt att förstå att då måste de få tjäna i församlingen med dessa ämbeten. Annars hindrar man ju Guds verk. Kvinnan i äktenskapet behöver ha respekt för detta så att hon inte kräver sin mans tid och uppmärksamhet för sin egen del. Här ska hon tjäna som stöd för sin man så att han kan mogna i sin tjänst. Kvinnan kan genom att vara förebedjare och samtalspartner vara ett stort stöd för den som har ett ämbete i församlingens verksamhet. Hon är i och med sin roll som maka delaktig i sin mans tjänst i församlingen. Mannen behöver vara med på mötena i större utsträckning än hon på grund av sitt ämbete. Här kan man inte själviskt tänka att man ska dela på barnpassningen varannan gång. Gör man det, då fattas ju ofta männen större tyngd i gudstjänsterna, vilket märks i andlig kraft när budskapen ska födas fram. Detta har jag själv tydligt kunnat lägga märke till under årens lopp. Och det nämns också i Bibelns undervisning att en del män är satta till att vara styresmän. Jämlikhet i Guds rike är något helt annat än att dela allting lika. Det är att förstå varandras särart och underlätta varandras möjlighet att fungera i sin uppgift. Vi hinner inte läsa mer idag, men det finns mer jag skulle kunna citera ur den här boken som jag skrev under stor nöd för den här frågan, och jag hoppas att jag på något sätt har kunnat skänka några tankar i rätt riktning här. Att Guds ord och vad Guds ord säger om de här sakerna. Så att vi finner en gudomlig harmoni i vårt liv och får vara sådana som Gud har tänkt. Och Gud välsigna dig som har lyssnat den här gången, så får vi se hur vi kan fortsätta nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.